When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och hallå i julyran och välkommen tillbaka till Podd Brasso. En podd om hockey i allmänhet, sport i allmänhet och IF Björklöven i synnerhet. Hur är läget med Josef Häggblad?
Ja, men ganska bra. Bör väl på repa mig lite till. Här tiden, alltså dra ut på tiden den här himmelens hosta man har haft efter covid. Men det blir ju bättre och bättre. Sen så får man till Mora igår och det var kändes väl sådär att fara hem, köra hem då. I mörkret, men man ska inte klaga. Det är ju full vinter här till och med, och det är ju inte så ofta det. Ja, det är helt okej själv.
Jo, men det är väl bra tycker jag. Har väl kanske vänt på dygnet lite för mycket här senaste dagarna. Det är väl rätt skönt också att vara ledig och sådär. Men med mig är det bra. Det är lite kallt och bitigt idag, men det är väl som det ska vara. Det är ju mitt i vinter nu, så att vi får gilla läget helt enkelt. I dagens avsnitt i alla fall så ska vi prata om de matcher som har spelats, eller matchen som har spelats sen sist. Vi ska prata om kommande match, för vi har en veckas uppehåll sen. Och så ska vi titta på lite statistik, och sen har ju även JVM dragit igång. Så att det är vad vi ska fylla dagens avsnitt med. Men vi kör igång på en gång. Ja, vi har spelade matcher, och precis som du nämnde Josef så var du till Mora igår och åkte därifrån med en liten bitter eftersmak kan jag tänka mig. Målvaktsmatch igen, vi har två grymma målvakter på isen för kvällen, målsnort, ja det vart det. Spelmässigt tycker jag att det vart ett fall framåt, men jag tycker att jag upplever att vi spelat energi ineffektivt. Spel. Där jag tycker att vi blir fort trött när vi blir fastcheckade i egen zon och vi får tillbringa alldeles för mycket tid där. Jag vet inte, hur upplevde du på plats, Josef?
Ja, ju längre matchen gick så blev det ju så. Alltså tar man det lite så att säga från början. Jag tycker att vi gör ju en bra första period. En av de bättre jag tycker jag har sett på plats. Vi hade tempo uppe, alltså allting hör ihop med varandra. Vi håller dem ganska bra på utsida, vi boxar ut lite bättre. Och där är vi också duktigare och snabbare får stopp i spelet. Vilket vi då i sin tur leder till att vi får bättre utgångar i egen zon. Bättre och snabbare utgångar i egen zon, vilket leder till bättre ingångar i offensiv zon. Så allting hänger ihop såklart. Och man hann ju just upp hans blir tekning som bränner ju Kim ett superläge efter 15 sekunder eller vad det är. Det är ju, ska jag säga, ett ganska tamt avslut, five hole, men det är ändå en bra start på matchen, får man ändå säga. Och ja, men ser man inte det, vi tar ju ledningen i powerplay. Vi får ju två raka PP'n där. Eller inte två raka, vi får två i första perioden. Maxim åker ut där bit emellan. Lite rörigt. Det är powerplay efter 11 minuter. Powell på gamla position som Fitz hade i fjol. Så hänger han igen i bortre där då. Man kan ju säga att första powerplay-uppställningen är tillbaks, kan man säga. Vi har Schilke, Poole, Weigel. Den linan var ju också intakt. Så tillvida att den var tillbaka i den här matchen, vilket jag tycker är bra. Så det var liksom Schilke, Poole, Weigel, Powell och Lerby i första pepet. Men vi kan väl ta den direkt. Alltså jag är ju lite frustrerad över att vi inte nu stenhårt matchar den. Det få powerplay vi har i den här matchen. Utan det ska... Ett första PP kan ju spela en och en halv minut. Så tillvida att du inte har jobbat stenhårt i egen zon eller någonting någon minut innan, så ska ju de spela precis allt vad de orkar. Hur tänkte du runt det?
Ja, alltså om man nu ser på våra powerplay formationer så tycker jag att det är vårt första PP, som vi nu väljer att nämna det eller kalla det för, är ju betydligt starkare än vårt andra PP. Och det gör ju att då tycker jag definitivt att man ska matcha dem så mycket som möjligt. Definitivt. Nu spelar de lite drygt en minut och så byter de, och så får andra PP lite drygt en minut också. Och ja, jag vet inte. Jag är väldigt kluven kring det där. Jag håller väl med dig. Jag tycker att de ska spela mera än kanske en minut bara. För jag tycker att uppställt powerplay är inte så fysiskt krävande, så att jag tycker att de borde i alla fall hålla en och en halv minut, tycker jag.
Nej, men för det, i vårat fall är det också så enormt stor skillnad. Det såg man tydligt den här matchen, att första PP:et är ju ganska mycket vassare än det andra vi ställde upp med Mayer i spetsen. Så det blir ju inte riktigt bra, men det är ett jättebra powerplay mål, tycker jag. Vi spelar lite grann runt och Paul som sagt hängande bort det där. 1-1 till dem är ju en ganska bra prestation av Chad Jettman, det får man ju ge en. Men samtidigt är det ju ganska klent utav Kim in mot den framför kassa, där måste du få bort bladet. Han ska inte så enkelt för att kunna komma till avslut, hur duktig han än är. Så att det är tudelat det där. Men 1-1 efter första. Jag tycker man hade en viss... En viss ganska bra känsla. Förändrades lite grann när det inte fanns mazariner. Amatöretablissemang, det kan jag ju tycka. Mazariner ska finnas första paus, men det var varmt kaffe i alla fall. Fast ganska starkt. Det tror jag var säsongens starkaste. Vad nu folk ska göra den information vet jag inte. Men det var du kan täta en båt med det eller någonting. Det var så var känslan. Oavsett vilket, andra perioden så gör ju de 2-1. Och det är ju ganska snabbt de gör det. Och där blir man ju fullständigt tokig. Det är ju Poole i det fallet som... Ja, men det är ju liksom... Det måste bara första byte. Nästan väl. Ja, det blir återigen lite rörigt. Jag minns inte om det var så. Men vi måste vara noga med linjerna. Det måste lägga djupt. Alla litar på att han ska lägga djupt där, och så åker man för byte. Nu dräller han med pucken, vilket gör att de får till en snabb spelvändning, vilket inte är så konstigt. Alla är på väg att byta, vilket gör att det blir friläge. Och Henrik Eriksson dunkar in 2-1. Distinkt och bra avslut, det säger man ingenting om. Det man däremot kan säga någonting om, det är den här hysterin som Mora har, precis som flera andra, inte lag minst i Småland, att man ska vråla före efternamn flera gånger. Det är som att Mora har tänkt att men Vita Hästen, de verkar roliga. De ska vi likadant som. Nej, nej. Nej, nej, nej. Lägg av med det. Tack. Jag vill bara få det för till protokollet. Sen så kliver Maxim Fortier in i bilden där. Det är som att han kan bara göra snygga mål. Av någon konstig anledning. Han liksom vikna axeln, skär runt, trampar runt på utsida och sen så lägger han in högt i första krysset. Fantastiskt snyggt. Vad ska man säga? Signa upp han på 1000 år eller någonting.
Ja, jag tycker att alltså det är det som gör, alltså så här, det kommer och går spelare, det vet vi. Vi har pratat många gånger långt innan podden startade också, att det här liksom att, jag menar, att ja, han skulle vilja signa på lång tid och han skulle vilja signa på lång tid. Så där. Men jag tror att om vi inte går upp i år, vilket just nu känns väldigt långt borta, eller ja, i år, den här säsongen ska jag väl säga nu för alla som tycker att det är så kul att skämta om nästa år och så vidare. Då är han förlorad för oss. Jag är helt övertygad om. Jag har svårt att säga att inte någon, om inte en SHL-klubb men något annat lag i Europa, kommer hugga på honom. För jag tycker att han har varit så, han var grym i fjol. Jag tycker att han har blivit ännu bättre i år. Och sett till den, vad ska man säga, de linor han får spela i laget, så tycker jag att han presterar verkligen fantastiskt i ishockey. Han är bra i boxplay också. Och så där, så att, men målet i sig är ju, det är hockeygodis. Och jag tycker att det är väl lite så här, det är ganska klent försvarsarbete också. Vi ska inte ta någonting från Fortier, han gör en grym insats, men det är lite för klent arbete där. Jag hade blivit vansinnig om min back på något sätt hade uppträtt på det där sättet. Men ja, det var det. Otroligt fint mål i alla fall, och han får fortsätta göra snygga mål, för man blir bara glad när han gör mål.
Ja, så är det ju. Vi kan ju också säga så här, vi får ju då i tredje perioden, om vi går in på den då, ganska tidigt, eller efter 5 minuter dryck, så får vi ett powerplay. Det är Olofsson som väljs över ända. Och då tycker jag att det är, med tanke på vad sagt om powerplay-uppställningar, att det är lite av en coachmiss att inte första PP slängs in först. För där tycker jag att vi återigen, de ska spela, ja men 1.20, 1.30, alltså de ska spela så mycket de bara någonsin orkar. Där slänger vi in andra PP:t först, och de bränner en minut, de gör ju ingenting vettigt där. Förutom då, ja, nu blir det också, han har ju en i stolpen, Mayer, men det är ju inte egentligen som resultatet av ett superuppställt spel, utan det är att det är ett blad ledigt och så drar han ju på ett avslut, och det förtjänar ju att gå in. Men det tycker jag inte förta poängen ändå, den gick ju inte in. Och att första PP:t som har fungerat bättre ska spela mer. Sen så tycker jag, ja, men båda lagen har lägen. Poli får ju ett friläge, liknande samma friläge som de fick. Alltså de har ett lite klent byte där en liten stund innan. Men det får vi ju erkänna, det är ett tamt avslut. Han försöker fivehålla också, precis som Kim gjorde i början. Och då tänkte man ju också att, men såg du inte det? Att där är det ju tätt, försök inte med den saken. Han kanske var lite mer störd, får man väl ändå säga. Men man hoppas att dunkan stenort antingen i plockkrysset, för de brukar lägga hak där, eller gubbhörn. Ja, men det var vad det var. Vi är ganska disciplinerade den här matchen, i meningen att vi drar ju bara på oss 1-2 minutare. Och den är i första perioden, det är Fortier som åker ut på den då. Men jag tycker vi kan vara så pass ärliga och transparenta. Vi har ganska flyt med domsluten. De skulle ha haft, i min mening, åtminstone 2 PP:n till. Alltså vi har ganska tur. Vi kanske skulle ha haft dem till också. Men vi har lite flyt med domsluten, det kan vi liksom erkänna. Ena domaren som dömde var ju samma domare som missade, slog futten på Pooley. Ska säga. Alltså man var lite orolig innan. Men i övrigt så, en bra match. Det var ju nästan fullsatt också. De hade ju någon sån här hemvändare. Så det var ju över 4 310. Sen var väl inte precis varenda stor fylld. Men det är ju oväntat mycket för att vara Mora. Vad har du att säga mer om matchen då, innan vi knyter ihop den?
Nej, men jag tycker väl att jag kände väl, jag tyckte just där Polis friläge, så jag tycker att han jobbar sig till det också lite grann. Han bryter ju, det blir en kamp om pucken där han är så pass smart att han sticker fram klubban och stöter från backen som kastas och försöker ta den. Men som sagt, avslutet är väl lite för tamt tyvärr. Och när man sitter med facit i hand så funderar man, varför drog han inte för han var väldigt långt ut när skottet gick. Men ja, och samtidigt så här, det är otroligt lätt att vara efterklok också, för Poli har ju gjort, jag tror i princip när alla frilägen har haft så har han skjutit, jag tror inte något han har dragit, jag tror han har skjutit på alla, så att Och det finns säkert någon som har nördat ner sig den statistiken och kollat vad han har gjort. Men jag tror att han har skjutit på alla frilägen i princip. Förutom att han kommer för nära och det har varit spelare runt omkring och sådär. Så där han har fått försöka dra dem. Men i övrigt så, jag är glad åt disciplinen. Vi drar på oss en utvisning för högklubba som man aldrig riktigt får se någon repris på. Den hamnar som ur bilden, den där höga klubban. Så, men vi får väl lita på att domarna gjorde rätt där. Nej, men jag är glad att vi städade av det. Såklart. Ja, jag har väl inte så mycket mer att säga. Jag blev otroligt tom. Vi fick ju alla pucken någonting i förlängningen. Vi förlorade teken, solklart. Och sen behöll de pucken i lite drygt en minut innan de avgjorde. Men jag blir otroligt trött på att vi ha ett sånt fruktansvärt bra lag på pappret, men vi är så gruvligt ineffektiva och att vi inte riktigt är där än. Alltså det är någonting som inte kuggar i och inte synkar. Så att jag var ganska irriterad efter matchen, ska jag villigt erkänna, och tyckte att det här är för tomt. Som du säger, vi börjar bra, men sett över de här 60 minuterna plus förlängningen så Vi räcker inte till. Och de har en grym målvakt, ska vi säga. Men jag tycker att vi har tillräckligt mycket lägen för att kunna nypa dit någon. Så det var jag hade en väldigt bitter eftersmak på den här matchen.
Ja, men det börjar bli lite grann av ett mantra. För vi säger ju emellanåt i vissa matcher, ja, men det är inte en oäven insats. Men vi lämnar bara med en poäng. Det här, alltså vi måste få till... Jag håller med 1000%. Vi får inte ut det vi borde av den här truppen. Det här är en match som topplag. Topplagsbeteende, det är att du nyper den här matchen ändå. Allting kanske inte går på alla cylindrar i alla byten. Men du vinner i alla fall. För att i grunden tycker jag att vi är ett bättre lag än vad Mora är. Ignatjev eller ej. Vi ska väl också säga att Postler spelar inte. Han var uppskriven på line-upen. Uppskriven i som att han skulle spela. Och jag såg han efteråt. Så att han måste ha fått någon känning i samband med uppvärmningen eller på resan ner eller någonting. För att han var liksom anmäld som spelare, men han spelade inte. Som en parentes också, jag hade lovat var i kontakt med Fortier. Så han fick sin kast och vilt sin chatt i alla fall. Jag tänker, frun hans, hon är, men nu har de ju en bebis i huset. Man får väl utgå från att om hon är en amma som folk gör, men hon behöver bra protein. Så det tänkte, det måste man försöka hålla med. Så han var tacksam för det i alla fall. Men i övrigt, det här är en match som jag tycker att vi ska vinna. Vi skapar tillräckligt mycket. Vi ska kunna ha ett sånt dödligt powerplay att vi är. Vi ska kunna göra fler än ett mål i PP. Vilket vi inte gör. Sett i det stora hela är det frustrerande. Och det är en besvikelse. För det är så här, det rinner ju bara på här nu. Alltså vi i den här himmelens haltande tabellen. Ja, men Mora är ju snart förbi oss. De har en match mindre spelad och de har 2 poäng upp. Djurgården har 2 mindre matcher spelad och har 2 poäng upp. Vi har spelat samma antal matcher som Västerås, men det är bara 3 poäng bakom där. Alltså det här, det är ju verkligen så här. Nu har vi snart spelat 30 matcher. Nu går tåget. Om ni inte har gjort det förut så gör det nu. Nu måste haka på alla vagnar och kör. Annars så kommer vi ju vara fullständigt avhakade från topp 2, topp 3 ganska snart om vi fortsätter så här. Vi måste börja vinna. Vi måste ta vinster 3 poäng. Inte en övertid eller straffar. Och vi måste få till strikar. Nu har jag inte kollat upp det, men jag tar det bara spontant. Hur många matcher har vi vunnit på raken som mest den här säsongen hittills? Det är inte
ingen
många.
Aning. Det vet jag inte. Den statistiken har jag inte koll på. Där vi just såvittvis hade kunnat kolla upp det innan. Vi ska inte sätta och göra det nu. Men jag håller med dig. Vi har lite för få såna här streakar. Och ju längre säsongen går, desto svårare blir det också att påbörja dem på något vis. Alltså visst, varje chans att spela en match så har du chans att vinna den såklart. Men det är lite så här, ja, men det har mycket med självförtroende att göra och sådana saker också. Jag tror inte att självförtroende är speciellt gott i Björklöven nu. Tyvärr. Och på något sätt så, det måste hittas en väg ut ur det här. Och hur det ska se ut, det vet jag inte. Men jag tänker så här, ja, men börja spela borta hockey jämt.
Mm.
spela så hemma också då. Spela tråkig hockey hemma. Vi behöver inte bjuda på något fancy pansy. Det är 3 poäng som ska in på kontot. Punkt. Jag skiter i hur det ser ut. Det viktiga är att vi får in 3 poäng på kontot. Och att det är ett effektivt spel. För jag börjar bli trött på att vi inte, som du säger, vi får inte ut den kapacitet som finns i truppen. Och det börjar nog tära en hel del på, ja, men bara inte bara självförtroende hos spelarna. Det börjar tära på supportrar, sponsorer och allting. Allting hänger ihop i en enda stor kedja. Det är otroligt frustrerat, känner jag. Från mitt håll. Jag är otroligt trött på det här. Att vi inte kan börja knyta ihop saker och ting. Vi blickar väl framåt här, tänker jag. Eller vad känner du?
Ja, nej, men det är ju så. Vi måste vinna matcher. Det räcker inte med att ha hedersamma, liksom, ja, men, goda insatser som visar potential. Ja, men jag struntar i det. Vem vann matchen? Vem gör flest mål? Alltså, till slut så är det att du måste bara ta i. Sen så måste man ändå säga att de rapporter man får från träningar så verkar ju som att det ofta i alla fall verkar vara bra stämningar. Folk är på bra humör och så. Så att jag hoppas att det är så då, att det inte nödvändigtvis behöver skittaskig stämning i truppen på det sättet. Däremot är det ju, det är klart att ett lag inte mår bra att inte vinna. För det är det här handlar om. Det är det bästa motemedlet mot det mesta. Men man hoppas att det inte ska vara några schismer och skit som man varit inne på förut och runt det som har varit. Jag hoppas att det inte är så. Men vi måste vinna matcher. Så enkelt är det. Så vi kanske knyter upp Mora-matchen där och så går vi vidare och pratar om matcher som kommer.
Nybro hemma. 29 december 2023. Jag säger så här, det måste vara 3 poäng in på kontot på den här matchen. Dessutom blir fullsatt och i våran hemmaborg, där måste vi, alltså det är primärt här vi måste se till att börja vinna matcher. Och inte liksom, och så sen göra bra insatser borta. Men nu ska vi prata om Nybro. Och jag tvekar inte sekund på, de kommer att älska, de vann nu sist. Mot Västervik 6-2 tror jag vart. De kommer att älska den här uppgiften de har framför sig. Komma hit i mellandagarna fullsatt. De kommer att göra allt de kan för att förstöra festen som kan bli. Blir det torsk här, då vet de fåglarna liksom hur det kommer att gå här framgent efter årsskiftet. För det känns, en match är väl ingenting, men problemet är att vi har haft nu kanske 13-14 matcher som har varit okej, en del, men väldigt många har varit rent bedrövliga, och det här måste vara 3 poäng.
Ja, nej, men det här är ju ingenting att diskutera, utan nu är det ju så att säga, nu är det ju på riktigt. Alltså, Nybro är nykomling. Det spelar ingen roll att de har gjort det bra, och vi ska absolut ha respekt för allt motstånd. Det är inte det vi säger. Men att vi är, ska i alla fall vara, ett så pass mycket bättre lag än vad Nybro är. Så det här ska vi bara vinna. Tommy Samuelsson är bås eller ej. Det spelar ingen roll. Utan vi måste på något vis ta auktoritet, eller på något vis kliva på som det lag vi kan egentligen vara. Och vi var inne förra veckan på i det som mynnar ut i alla fall min slutsats, att jag tror att Björklund ska vara betjänt av ett tränarbyte. De har varit förlusten mot Mora. Låt säga att det blir poängtapp igen. Det är ju, tycker jag, någonstans stryker under det vi har varit inne på. Stråle är ansvarig för att få ut det bästa och det mesta ur det lag som ställs på isen. Jag tycker att det är helt uppenbart att det har han inte lyckats med riktigt. Och det är inte bara hans fel. Vi har fler, vi har assisterande tränare. Vi har lagt Öhman. Spelarna själva har ett ansvar. Men det är inte så det fungerar. Utan den som är liksom ansvarig för sporten på plan måste ju någonstans också ta dess konsekvenser. Och vinner vi inte matcher, ja, men vad ska vi göra då? Kan jag tycka. Så att det här är en utmaning. Inte kanske mer mentalt än någonting annat för Björklunds A-lag. Men det här måste vi klara av. Så enkelt är det. Det är bara så. Får se, jag hoppas att Postler piggnar till vad nu som han har drabbats av. Hoppas att det är bara någon liten smärre blessyr som han har fått. Vi kan ju också säga att men det är bekräftat, som alla vet, alltså det har varit en del covid i truppen. Det har väl varit andra trupper också, men det är då så i alla fall. Och då innebär ju det att det kan ju ta tid att återhämta sig från, så att det kanske kan förklara en del. Men det kan förklara, men det kan inte ursäkta all mening, tycker jag. Utan det finns sjukdomar och skador har alla. Västerås fick ju låna in de femma från ettan och så här, och krångla sig den vägen. Så att ja, det var det. Har du något mer att säga om Nybro-matchen?
Nej, verkligen inte. Men jag är helt övertygad om att det kommer att bli en tuff batalj. Jag hoppas att vi går ut och bara kör över dem i första perioden. Och sen får det bli en liksom, transportsträcka till slutsignalen. Det är min stora önskan. Eller att vi bara fortsätter pumpa på i tre perioder. Så slutar matchen 12-1 eller någonting. Det får gärna bli så också. Men för det här måste... Det måste till någonting nu som gör att det kommer in självförtroende i gruppen. Och att för det är saker och ting som har gått i stå. Vi ska komma in på det här om en liten stund. Men det är ju... Jag blir lite frustrerad bara att prata om det. Men som sagt, det måste in med poäng nu på kontot. Och det måste vara 3 poäng. Jag säger att poängtapp mot Nybro, det är en förlust. Och det är ett misslyckande. Och det känns som att ja, men vi måste typ ställa 4 backar på plan och kanske 3 kedjor och en reservkeeper för att vi ska förlora den här matchen. Ställer vi ett fullt lag på isen, då ska vi vinna den här matchen.
Ja.
Så är det bara. Och det ska vara efter full tid.
Men okej då, men om vi tillåter oss att spekulera lite grann och gissa. Låt säga då att men det vart inte så. Det vart torsk 1-3 sista öppen bur. Vi vinner skotten med 33-12. Men de har 2 spelvändningar och sen så blir det 0 poäng. Vad tror du kommer hända då? Om det händer någonting, och vad tyckte du i så fall ska hända så? För det ska sägas då att då har vi spelledigt en vecka efter det. Tills det är borta turné då nästa helg.
Ja, jag säger så här att 1. Jag tror inte att det kommer att hända någonting. 2. Vilken var den andra frågan? Jag har redan glömt den.
Ja, men vad tror du kommer att hända någonting? Och vad tyckte du? Och då säger jag, om du var Kente, bortsett från 1000 andra variabler om ekonomi och sådana saker. Men vad skulle du önska skulle hända med Björklöven under den här spellediga veckan om det blir 0 poäng mot Nybro?
Ja, det måste till någon sorts förändring. På något sätt, hur den förändringen ser ut, en ny röst in i båset kanske, någon som kan komma in och liksom bara driva på och pusha på, alternativt att Stråle får ta ett kliv åt sidan en stund, ta en liten timeout eller någonting, och låta Öhman och Larti ta hand om det. Slipper jag fundera på de ekonomiska variablerna, att någon bara kliver in och säger, ja, men du, jag betalar hans lön för den här resten av kontraktet, det vill läsa utanför kontraktet, det kostar 3 miljoner, chup bort med honom, och att det liksom var löst. Då tyvärr så tränaren Stråle måste bytas ut. Jag har ingenting emot Viktor så i övrigt, men just tränaren, det funkar inte. Vi kan inte ha ett sånt där bra lag som underpresterar på det sätt som det görs, tyvärr. Jag är inget fan av att sparka tränare, verkligen inte. Man ser att andra lag som man inte bryr sig om, som man inte känslomässigt engagerade i och sådär, då tänker man, ja, det var väl lite väntat sådär. Ett lag som man är känslomässigt engagerad i är inte lika lätt bara att sparka, känna liksom, ja, men vi ska sparka tränaren, liksom så. Alla fall, jag är inte så. Men i det fallet slipper jag fundera på de ekonomiska bitarna i det, så då måste tränarens roll måste bytas ut. Tyvärr.
Mm.
Vad tycker du?
Ja, nej, men jag har gjort, tycker jag, min ståndpunkt kvar. Jag tror att Björklunds A-lag skulle må bra av en ny tränare. Jag tycker att vi har sett tillräckligt mycket. Jag tror inte på att vi ska göra samma sak och så blir det ett annorlunda resultat genom att göra samma sak men bara mer. Jag tror inte det. Det behövs till någonting. Det har gått på ett eller annat sätt har det gått i stå. Och återigen, du säger det bra och vi tjatar om det. Det är tränaren Stråle vi pratar om, inte människan. Men det här är en resultatinriktad bransch. Vi vinner inte tillräckligt mycket matcher som jag tycker vore rimligt med det lag vi har på pappret. Och då måste vi skruva på allt. Alltså vi får inte lämna någon sten som inte är vänt på. Och som vi sa också förra avsnittet, det är lätt att peka bak men folk kan lyssna på det mer. Men att kostnaden att sparka honom måste ju också vägas mot kostnaden att ha honom kvar.
Mm.
Alltså det fortsätter gå sån här kräftgång. Viktigast att vinna matcher för mig. Efter jag ska ärligt säga, jag är ganska ointresserad av vem som tränar Björklöven egentligen. Bara vi vinner matcher.
Mm.
Det får vara vem som helst, det spelar ingen roll. Men vi vinner inte så mycket som jag tycker att vi borde göra. Och det behöver vi i så fall skruva på. I så fall. Men vi kanske knyter ihop liksom kommande matcher så. Och så går vi in på det som är egentligen ett... Vi fortsätter på ett inslaget spår från förra avsnittet.
Ja. Jag satte mig ner här i eftermiddag och tittade lite grann på lite statistik och sådär. Och kanske lite mer statistik som man... men vanligt folk kanske känns mer bekväm med än de här Fenwick och Corsi och allt vad de heter för någonting som man behöver läsa lite information kring vad de faktiskt betyder. I alla fulla fall så för det första så vill jag säga så här, tabellen har ju haltat sen typ omgång 2. Jag vet inte exakt när det börjar bli så hattigt i tabellen, men det är ju otroligt hattigt. Vi har spelat 2 matcher, vi har spelat mest matcher i serien tillsammans kanske med något eller några andra lag, men sen är det ju vissa lag har spelat 2 matcher mindre än oss till exempel, och det gör ju att det ibland har det skilt 3 eller 4 matcher också, så det, ni förstår förutsättningarna, det haltar. Men vi ska i alla fall säga så här, bäst plus minus i laget är lite otippat om du frågar mig ändå på något sätt. Men det är Mattias Nörstebö. Han ligger på plus 12. Och då ska vi jämföra det mot den som har bäst i ligan. Det är Simon Bertelsson i Brynäs. Han ligger på plus 22. Och bägge två i backar ska vi tillägga i det här då. En annan anmärkningsvärd... och kanske inte så smickrande del i det här, om vi nu ska säga att Björklöven ska vara ett topplag, det är att både Brynäs och Södertälje, de abonnerar på de 12 översta platserna i plus minus statistiken. Det kliver in en västeråsare och bryter mönstret på plats 13, och det är Kyle Topping som har just plus 13. Jag tror Nörstebö ramlade in på 17:e plats där, om jag inte minns fel. Jag ska väl säga att statistiken som jag har hämtat, den är hämtad från Svea Hockey, så att det är det som är källan, och det kan säkert halta mot någonting, jag vet inte, jag har inte, men det är där i alla fall jag hämtar informationen ifrån. Om vi tittar på sämst plus minus i laget då, och det här är ju, det säger ju en del ändå tycker jag, om man tittar på vilka det är som är där. Sämst i laget, det är faktiskt Scott Pooley, han ligger på minus 9. Och han är skuggad av Schilke på minus 8. Och ser vi på hela truppen så har vi 5 spelare som ligger på minus. Så att förutom Poli och Schilke så är det Jakob Olofsson ligger på minus 3. Jesper Lindgren minus 3. Och Brandon Manning ligger på minus 1. Och till sist det här. Poli, han har varit inne på flest mål bakåt. Hela 30 mål har han varit inne på bakåt. Och visst, Poli är en offensiv spelare och sådär, men det hjälps ju inte. Det är inte tillräckligt bra. Och jag tycker att offensiva spelare ska vara bättre i plus minus än vad de är. Det här är inte, ja, det här är inte okej siffror, om du frågar mig. Inte dessutom om vi har ett mönster att vi ska vara ett topplag. Hade vi ju varit ett bottenlag i Hockeyallsvenskan, då hade jag kanske inte sagt så mycket. Men just i det här fallet, nej, det här är inte bra. Har du någon kommentar kring plus minus, Josef?
Ja, jag är ju helt paff, eller på sig. Alltså, börjar man tänka så där. Vad var det du sa? Poli har varit inne på 30 bakåt, sa du det?
Ja.
Han var inne på 30 bakåt. Vi har släppt in totalt 78.
Mm.
Vilket ju innebär då att snabb räkning är att det är nästan 25% av bakåtlängesmålen har han varit inne på.
Mm.
Väl, vi blir så.
Ja, det är ju över 30% egentligen.
Nej, men nästan,
ja, nästan 27% eller något sånt kanske det blir. Men det är inte
nej,
bra.
Du, alltså vi är väldigt på matte. Jag försöker göra två saker samtidigt. Jag är kille. Jag har ju simultanförmåga som en grobian. 30 av 78% det är 38,46%.
Mm. Och det är inte bra.
Nästan 40%. Nej, men alltså, med tanke på att han ska vara den offensiva spetsen vi har, så kan det är ju, det här är ju liksom anmärkningsvärt. Det må ju sägas. Jag tror inte att han är nöjd med det själv, men det här är ju väldigt, jag blir lite paff. Och tillbaka till det, att, det du sa om plus minus bara lite snabbt, att det visar väl någonting om någonting att tabellen ljuger inte. Alltså, Brynäs och Södertälje är topp. Och det återspeglar sig i all statistik. Men det är ju lite anmärkningsvärt och lite oroande också. På Pool och Skilke. Då kan man väl tänka så här, ja, vill man se till potential så, ja, men när de kommer i form, för att de har ju upplevts vara lite trubbiga och sluten. Vi var inne på det. Han lägger en Tom 5 håller mot Mora. En Pool i form och i liksom med bra självförtroende, han dunkar ju bara dit den där. Och sen så vinner vi matchen och tar 3 poäng. Så det är alltid hör ihop med varandra.
Mm.
Men ja, nej, det är anmärkningsvärt, det är det. Det är väl nästan så att man tycker att det är egentligen inte särskilt många alls i Björklöven som överhuvudtaget ska ligga på så mycket minus. Alls, faktiskt.
Nej, det är ju på gott och ont så är det är ju bara, om man säger så, 5 spelare som ligger på minus. Men det är ju heller kanske inte, det är ju inte bra att vi har 2 av våra spetsspelare är där. Och egentligen 3 om man räknar en Manning där också. Nu har han spelat så få matcher så jag tycker inte att det är underlag nog, men jag bara konstaterar att han har minus 1 plus minus. Om vi då tittar på skotteffektiviteten, för här blir det lite intressant. Där är det Joel Mustonen som är bäst. 26,47% av hans skott går i mål, och det är liksom lite mer än 1 av 4 skott som han skjuter går i mål. Och då han är följd då av Miles Powell på 23,88. Men då ska vi då tillägga här att Powell har skjutit nästan dubbelt så mycket skott. Han har skjutit 67 skott som då har gått på mål, och Mustonen har skjutit 34. Och mest i laget har Scott Pooley skjutit 84 skott, men då ja, bara inom citationstecken 9 mål. Han har 10,71% i effektivitet. Låt säga att han då hade haft ungefär samma effektivitet som Mustonen eller Powell, då hade han närmat sig kanske 20 mål eller till och med passerat 20 mål. Och det hade vi kanske behövt. För det kan ju vara skillnaden på 3 poäng eller 0 poäng eller 2 poäng kontra 1 poäng och sådär. Det där kan man ju vända och vrida på hur mycket som helst, men det är ändå en sak man ska ta med sig, att bra att man skjuter, men man kanske måste också titta på när väljer man att skjuta. Nu har ju skotten gått igenom i och med att de har räknats, eftersom att det är skott på mål. Men 10,71 från en som i fjol var väldigt utmärkande i målstatistiken, så säger det väl en del att det är lite för blött krut.
Ja, men då kan man väl ta, alltså det är precis som du säger, alltså matchen igår, det är bara en match, men det stryker under din poäng att, ja men, ett mål istället för en räddning är rätt tillfälle. Det är så 2-2 när han bränner sitt friläge. Det är ju inte allt för vild gissning att säga att sätt han den, då vinner vi ju matchen. Alltså, det är ju roligt på ett sätt att det är små marginaler, men det är ju frustrerande när man har dem emot sig. Men det är klart att, om han hade gjort, vi säger, 10 till. Ja, men 10 mål var rätt tillfälle. Det är ganska många poäng.
Mm.
Kan vara, potentiellt i alla fall. Det är ju ganska många matcher som har varit jämnt och det har varit udda mål, eller säg 2 mål sista öppen bur som har förlorat. Så det finns ju den, ja, jätteintressant. Men fortsätt.
Tekningar då. Och tekningar fast.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Situationer när man väljer att prata om dem, man använder lite fotbollstermer. Täckningar är ju viktiga, både i defensiv zon och i offensiv. Allting handlar om att man vill börja med pucken. Och där kan vi konstatera att Miles Powell är bäst i laget. Han, nästan 57% av täckningarna vinner han. Och där vi har Weigel är tvåa på 55,53%. Kapten Andersson är på 51,03, men då har ju han varit borta länge också. Men de vinner i alla fall lite mer än hälften av sina teckningar, vilket då är positivt. Mustonen, som då har vikarierat som center, får vi väl ändå säga, eller var det center. Han har 42% och Olofsson har 41,5%. Så de förlorar ju mer än hälften av sina teckningar. Och det är det som gör ändå att sådana spelare som Mustonen och Olofsson, som kanske spelar tredje, fjärde linan, att de har sån, vad ska man säga, dålig procent, är ju på ett sätt kanske lite oroväckande också. Att man önskar att vi kanske där hade haft en som vem man kan skicka in på defensiva teckningar. Nu Freddan är ju också en sån spelare som kliver in där, som kan vara viktig att vinna en teckning i defensiv zon till exempel. Men då i offensiv zon, ja, men där har vi Weigel ofta inne, Powell ofta inne när det är offensiva teckningar. Så är det ju såklart positivt att de får vinna dem då. Så att vi, det är liksom, allting är inte bara pest och pina. Men ändå också viktigt att även vinna teckningar i defensiv zon. Så att vi liksom kan få ordning på spelet och slippa få börja med att jaga puck i egen zon. För allting handlar ju om liksom den totala laginsatsen. Hur effektiv hockey kan vi spela, hur energieffektiv, hur länge kan vi hålla laget så pickt som möjligt och sådana saker. Det spelar ju in i hur mycket teckningar man vinner under match också. Nu är det här över typ 30 matcher är ju det här utslaget då, ska vi säga. Men det blir ju ändå någonstans så kokar det ner i det här. Ja, men om vi har 30 matcher och vi vinner inte ens hälften av teckningen en match, det innebär att vi får börja jaga mer än hälften av varje teckningsinsats. Det är klart att det nöter ner laget under matchen, men även på sikt.
Ja, men vi kan ta närmaste matchen nu som vi hade mot Mora som ett exempel. Det blir ju på ett sätt att cherrypicka, det fattar vi, men det är liksom återigen för att stryka under den poäng det har. En sån som Chad Jettman som hade en bra dag på jobbet, han sköt 4 skott och 2 gick in. Han tog 19 teckningar och vann 14. Nästan 75%, 73,68%. Ljunggren tog 15, han vann 8 av dem, 53 där. 8-8 på när Henrik Eriksson, och det var ett par stycken som tog upp några enstaka. Alltså de vann klart teckningarna under sett till matchen igår. Och det är precis som du säger, ja, men om du får börja, du tar tecken i boxplay eller ta tecken i powerplay för att ta de momenten. Men precis, det är exakt så. Det är superintressant. Så är det verkligen. Ja, men fortsätt. Du som har något vet.
Ja, nej, men jag tycker att det är bara, jag tycker att det är intressant det här med vad som kan skapas av att man vinner teckningar kontra förlorar teckningar. Jag tycker att matchen mot Mora också är ju, vi förlorar teckningen i förlängningen solklart och sen får vi aldrig låna pucken. Hade vi vunnit den teckningen, jag säger inte att vi hade vunnit matchen, men ändå så är det liksom, det är detaljernas spel det här. Det är verkligen det när man bryter ner det, men tycker att det är saker som man kanske, man gapar och skriker över att vi måste in med det ena och det andra. Nej, men vi har det i laget, men vi måste få ordning på sakerna. Och det gäller kanske då för med våra centra. Ja, men de kanske likväl som målvakterna ska stanna kvar efter träningen och köra lite extra. Eller innan, kontra dem i powerplay, ska stå och nöta direkt skott efter träningarna och så vidare. Jag vet inte. Alltså det är sånt där som kanske krävs att, ja, men centrarna kanske ska vara och teka lite grann. Träna, diskutera detaljer. Ja, men hur gör du om han gör så här och så vidare. Det var ju för jul här, så var det lite intressant. De hade en diskussion om det på, jag tror det var på hockeylördag i SHL-studion, där Joel Lundqvist var med och pratade om det där med teckningar, om hur han gör och så vidare. Det är supermycket detaljer i teckningar. Och jag tycker att där kanske man måste lägga lite tid då det ser ut som det gör. Visst, vi har 3 centrar. Freddan har ju varit som lite in och ut sådär. Men liksom Weigel och Powell, absolut jättebra att ni vinner teckningar. Men jag tycker att de andra 2, Mosten och Olsson, där måste det upp i statistiken. Den är för tunn just nu om vi ska fortsätta vara, eller kalla oss ett topplag i Hockeysvenskan. Just nu är vi inte det. Vi har inte varit det de senaste 15 matcherna. Så att de här små sakerna tycker jag att det måste jobbas hårdare med. Om vi lämnar de bitarna så börjar vi ska titta på målvakterna och special teams också. Vi börjar med målvakterna då, och där har vi ju ligans bästa målvakt i Joona Voutilainen, vilket är ju då superpositivt och glädjande. Räddningsprocenten så har han 92,68 och det är han i topp med. Melker har spelat kanske lite för få matcher, så att han hamnade som utanför den statistiken som var listad, men han har i alla fall 91,41, och ska han spela fler matcher och haft de siffrorna så hade han legat på 50 plats i ligan. Så att vi har ju liksom, målvaktsuppställningen är ju bra sett på så vis. Det är andra lag som kanske har namnstarkt målvaktsuppsättning, men de får inte liksom ut det där, eller så har de för klent försvar. Vi har ett bra försvarsspel också, ska vi säga, bitvis, så som hjälper till såklart, men vi har bra målvakter. Goal against average, så är ju, där är det Thomas Scholl i Södertälje som är topp med 2,19 mål emot, men Joona är tvåa med 2,27, så det är ju verkligen på liksom decimalerna vi är och jobbar nu, men ändå, de har spelat lika många matcher, 21, så att det är liksom det som är statistiken under laget, och där Thomas är bättre, men räddningsprocenten så är Joona före. Har du någon kommentar kring målvakterna, Josef?
Ja, men det styrker väl under det vi har tyckt och konstaterat, att Joona är grym, och det ska vi vara tacksam för, men kan man var så fyrkant och säga att det också i någon mening sminkar grisen. Alltså att vi tar ibland fler poäng än vad vi borde i någon mening, därför att han är så bra. Alltså han håller oss i matcher ibland som vi kanske skulle kunna förlora.
Ja.
Allt är en helhet givetvis, alltså hela laget. Men ibland, om han gör en idiotmatch där vi egentligen gör en ganska dålig insats, men vi lyckas krångla till en straffvinst ändå. Typ. Mm.
Alltså det är lite både och. Jag tycker att man kan se på det så här. Att absolut sminka grisen lite grann. Men även kan det vara så, vi har ju pratat om det tidigare också. Men nu måste vi se till att vinna matcher. Hur det ser ut, jag skiter i vilket. Eller jag har sagt i alla fall. Mm. Jag ska inte behöva dra med dig i det, men liksom så här, vi måste vinna matcher. Och där är det väl lite grann så att, ja, men här har vi vunnit matcher som vi kanske egentligen inte förtjänar att vinna. Men vi har en grym målvakt, vi sätter dit de chanser vi får. Och vi får 3 poäng eller 2 poäng eller vad vi liksom lyckas med då. Men så delvis kan man väl säga att Jonas sminkar griset. Delvis så är det väl kanske att, ja, men vi har haft ett tillräckligt bra lag och spetsen har avgjort till våran fördel. Vilket vi då såklart får vara tacksamma för. Men det väcker ju en hel del det väcker en hel del frågor till i det stora hela kring det här. Men som sagt, jag är supertacksam att vi har Joona mål. Jag vet inte vilken annan målvakt i ligan jag skulle vilja ha istället. Just nu ingen. Men ja, Joona skulle spela så mycket han orkar.
Men det är väl Mora-keepern i så fall. Kanske. Ignacio var det grym.
Ja. Precis. Och han skulle säkert kanske, skulle han ha spelat för oss så kanske han skulle ha haft liknande siffror som Jona eller bättre. Det vet man ju inte. Jag tycker att vi har ett bättre försvar än vad Mora har. I alla fall namnmässigt. Men det är ju spelaren som ska liksom göra det. Men det är intressant. Det är ganska intressant när man bryter ner lite grann och tittar lite grann på liksom mera på vad målvakterna liksom, vad de betyder för ett lag. Special teams då, innan vi ska summera det här, det är att vi upprepar lite grann från förra avsnittet, men vi kan konstatera att vi har rasat i powerplay-ligan lite grann. Vi var länge i topp där, men nu ligger vi 10 med 21,84 i effektivitet, så vi gör mål på lite drygt var femte powerplay. Och då kan vi jämföra det med AIK som toppar, och de har nästan 30%, 29,27 ligger de på. Men det är ju små marginal. De har gjort 24 mål i powerplay och vi har gjort 19. Så att det är inga jättestora skillnader, men skillnaden är ändå som vi har tjatat om, och det vi nu, just nu greppar man ju efter alla halmstrån man kan få tag i, att det kan ju vara mål som ger oss 3 poäng. Och de 3 poängen kan vara skillnaden för vilket lag eller hur våran slutspelsteg kommer att se ut, helt enkelt. Men allt över 20% säger man är bra i powerplay. Sen kan det vara, AIKs powerplay är ju otroligt bra, kan vi väl säga. Jag skulle gärna ha bytt siffror med dem såklart, och det skulle alla lag ha gjort. Men jag tycker att vi har definitivt kapaciteten för att komma dit upp. Nu kanske vi inte kommer kunna jaga kapp oss dit upp, men vi kan absolut förbättra våra siffror i powerplay, som har varit lite grann av ett sorgbarn på liksom på slutet, tycker jag. Nu gjorde vi mål powerplay mot Mora, så det är ju positivt, men ändock.
Ja, men alltså, är det verkligen orimligt att tänka att, jag menar, att Björklöven med det lag vi har, att vi ska göra mål på vart fjärde powerplay? Det tycker inte jag är att överdriva.
Nej, det tycker inte jag heller. 25% tycker jag definitivt att man kan förvänta sig av den trupp vi besitter. Definitivt, det tycker jag. Vart fjärde tycker jag absolut att man kan ha som krav eller vad man ska säga. Och det tror jag, jag tror att de själva också känner, men det ska vi kunna ha. Men vi får ju som sagt vara inte ute. Och det finns olika, man kan diskutera det i dödagar, hur powerplay ska se ut och hur mycket man ska kasta om och inte och så vidare. Vi kan ta det lite efter vi har pratat färdigt om kring statistiken här. Jag vill ställa en fråga till dig kring en spelare som jag skulle vilja testa i powerplay. Om vi tittar på penalty kill då, boxplay, så där är vi 2 i ligan efter Djurgården. De toppar med 84,13%, vilket är otroligt fina siffror. Och vi har 82,35, så vi är lite drygt 2% bakom dem då. De har släppt in 10 mål, vi har släppt in 12 mål i boxplay. Men då har vi dessutom, då ska vi tillägga det, det här är ju kanske lite anmärkningsvärda siffror, men ändå. Vi har gjort 7 mål i boxplay, och de lag som är närmast efter där, de har gjort 3 mål, och det är ett par lag som har gjort 3 mål i boxplay. Men det är ju otroligt positivt att vi på 30 matcher har gjort 7 av målen som vi har gjort totalt sett i ligan har vi gjort i boxplay, så det är ju grymt bra. En sak som det är som både och det här, vi har ett bra boxplay, men det är kanske inte så smickrande att vi snittar 8 minuter boxplay per match. Det hänger ju såklart ihop med att vi är duktiga, att vi har många minuter i boxplay, med att vi är duktiga i boxplay också. Det, ja, ni fattar, det hänger som ihop. Men det är ju kanske inte så smickrande siffror ändå att vi har så pass mycket box. Alltså det är fyra utvisningar per match i snitt. Och det är väl kanske lite väl mycket. Nu vet inte jag. Jag tänker att de här borde kanske inte ha räknat med de här, alltså game. Det blir 5+20. Om de räknar med dem eller inte. Jag hoppas inte att de där 20 minuterna räknas med i det. För det känns som att statistiken blir väldigt sned i sådana fall. För du spelar ju inte boxplay i 20 minuter. Så jag tänker att det borde bara vara de här 2-5 minuterna som räknas med. Den tiden du faktiskt spelar i som du kan bli utsatt för att spela boxplay i, tänker jag. Ja, vad vill du få sagt med det här? Ja, men massor. Statistik säger inte allt, men det säger väldigt mycket. Man har en tabell av en anledning. Vi ligger där vi ligger i tabellen på grund av kanske ovanstående siffror. Jag vill hävda att det absolut är så. Att det är de här siffrorna som vi har pratat om här ovan som är en orsak till att vi ligger där vi ligger. Men i alla fall, konstaterande är att laget och tränarna, vi har en hel del att jobba på. Och jag säger vi, för att jag vill aldrig bli en sån som säger dem. Utan jag anser att vi som supportrar, vi är en del i det här också. Sen är vi inte inne och peta i hur laget tas ut och så, än om vi kanske har åsikter kring det, men ändå. Men det är väldigt bra att vi har ett bra penalty kill och att vi har en bra effektivitet på några av spelarna och så, det är fint, och att vi har ett väldigt bra målvaktsspel. Det är liksom positiva aspekter att ta med sig det här. Men jag tycker att vi är lite för sköra för att kalla, om vi har liksom en topplags ambitioner, vilket jag, där jag inte tycker att vi är just nu i alla fall. Vi har en hel del spelare som underpresterar en del. Pooley, Schilke, Olofsson, det är några utav dem. Schilke, han gör sina poäng, Pooley gör sina poäng också. Olofsson har ju varit under isen länge, och vad det beror på tåls att spekuleras i, men det är någonting där som inte riktigt står rätt till. Och i alla fall, det här måste, alltså deras prestationer måste upp. Liksom att säga, men vi litar på systemet, det kommer att ramla på plats. Jag tror inte det. Alltså, jag förstår att man säger det, men jag tror inte på det. För jag tycker att de kan prata om Corsi och Fenwick och allt möjligt, och vi också. Vi kan prata om det här mycket som helst. Men jag tycker ändå liksom någonstans att när vi har en sån dålig effektivitet som vi har, så måste ju någonting förändras. Alltså någonting måste ju till. För jag tycker materialet är inte fel på. Det är någonting annat som spökar. Och dessutom så, som vi konstaterar i förra veckans avsnitt, så är ju både Corsi och Fenwick är ju sämre än i fjol hittills. Har du någon kommentar innan jag knyter ihop det?
Ja, nej, men jag håller med det. Det är ju ett lag, det är laget som placeras inom oss sist. Men vi kan prata statistik, vilket ju är intressant, för det är ju en indikation på någonting. Den viktigaste statistiken av alla, det är mål, som i sin tur ger poäng. Och vi har snart spelat 30 matcher. Jag tycker inte att en tabell ljuger efter 28-29 matcher. Utan då kan man ha en ganska klar bild på hur det har sett ut hittills. Det finns definitivt tid att rädda en sån här säsong, givetvis. Och vi har tjatat oss blå över att allt handlar om att vinna Hockeyallsvenskans sista match. Men som det ser ut nu så finns det absolut noll och intet som tyder på att vi kommer att vara nära. Ens närheten av att spela en sån match ens en gång. Vi har rykt långt innan i slutspelet, som det ser ut nu. Så jag håller med det. Mm. Så.
Så här. Jag satt och såg på annandagen, lik säkert många andra som lyssnar. Jag satt och såg på annandags hockey, och jag fastnade och såg på Växjö mot Rögle. Och jag måste säga det, att Växjös spel i egen zon, grymt stabilt. Väldigt många gånger så liksom, de ställer dels upp i en V-formation, om man säger. Man har en spelare bakom mål, man har två spelare ute på sargerna. Kanske typ i höjd med teckningspunkterna i egen zon, ish. Så de spelar upp pucken, sen kunde det komma en forward att möta på egen blå, spela fram pucken till han som släppte tillbaka den direkt, vilket gör att Rögle han vände om, började åka hemåt, för att sen liksom bara få ställa om och vända. Och på så vis så tuggade sig Växjö uppåt i banan hela tiden. Och det gick verkligen inte fort. Det var liksom inga spelare som blååkte för brinnande livet och så. Utan det var liksom bra passningar. Det fanns ett system att förhålla sig till. De höll det otroligt enkelt i egen zon. De kunde ha spelare som var 2-3 meter ifrån, men det var liksom ingen stress och ingen hets, utan de visste vad de skulle göra hela tiden med pucken. Och sådär. Och visst, SHL är en liga över Hockeyallsvenskan och så vidare. Det är mer system och så vidare. Men vi ska säga att matchen var jämn. Den var otroligt jämn, den här matchen. Och när det vart problem i egen zon för Växjö, som jag nu pratar om, så var det för att det var någon spelare som inte höll sig till det som var överenskommet. Han gjorde något eget. Han hittade på att göra någon dragning i något läge. Han slog en passning som inte var tillräckligt bra. Det var de här små detaljerna som gjorde att de fastnade i egen zon, men allt som ofta så kom de ut kontrollerat ur egen zon och liksom de höll sig till det som var rätt och som var deras spelidé. Men som sagt, matchen var igen, Växjö vann med 2-1. Vad vill jag ha sagt med det här? Jo, att det behöver inte gå fort. Vi har hört att Stråla pratar många gånger om att farten inte var där, etc, etc. Det behöver inte gå fort. Det måste vara kontrollerat och smart. Och om vi ska säga, om vi liksom, målet är att gå upp till SHL. Ja, men för att vi ska gå till SHL så måste vi gå dit och vi måste kunna ha kontroll och ett system att förhålla oss till även när vi spelar Hockeyallsvenskan. Vilket jag inte har sett skymten av något mycket den här säsongen. Och om vi nu liksom, jag tycker att jobba hårdare, träna hårdare etc. Träna och spela smartare, ska jag vilja hellre säga. För jobbet är där. Man ser på spelarna, de är helt slutkörda efter ett byte. Kanske främst Joel Mustonen som verkar ha, liksom, han kör ju stenhårt så fort han är inne på isen. Föredömligt på så vis. Men när vi spelar så energi ineffektivt som Björklöven gör, då blir det jobbigt att spela också. Och då håller vi inte 60 minuter. Eller 80 minuter. Eller 100 minuter som det kan handla om i ett slutspel. Det kommer ju inte att gå för huvud taget. Alltså, det är därför jag efterlyser det här. Liksom att fart är all ära. Men är vi inte tillräckligt smarta så spelar det ingen roll hur fort vi åker. Det är det jag vill komma åt. Och jag säger inte att Björklöven sitter inte på en massa korkade hockeyspelare. Det är inte det jag säger. Vi har inte en korkad tränare heller. Men synken däremellan är inte riktigt där. Och jag upplever att det är ett problem i att om allting ska bygga på fart så blir vi otroligt känsliga. För att i hockey som är en kontaktsport, att få stopp på en spelare som kommer i hög fart, det gäller att du håller fast han lite grann. Du knuffar han lite grann, vilket du får göra. Alltså, det finns så många olika sätt som du kan få ner farten på en spelare på ett effektivt sätt som gör att du kan störa i deras uppspel. Och om farten är det enda vi har som vapen, då kommer inte Björklöven att gå långt i ett slutspel till våren. Om vi nu ens tar oss, eller slutspel kommer vi att ta oss till, det är jag övertygad om. Men jag tror inte att vi kommer att ta oss så långt i slutspelet om farten är det enda som vi ska använda som hot. För att liksom dels ta oss ur egen zon, men även ta oss in i anfallszon. Så.
Mm. Ja, men här är vi överens. Och det är också så här att ett system är ju inte bättre än dess resultat över tid. Det är tillbaka till det. Men vinner vi matcher? Nej, men vi gör inte det i den utsträckning vi borde. Och vi har försökt nu både det här avsnittet för att visa på att siffrorna talar inte heller för att över tid så kom det här systemet att vara lyckosamt. Ja, men vi ligger i tabellen. Men röken ser mig i fjol. Alltså det här, det måste till en förändring. Jag håller med dig. Men du hade en fråga om en spelare, säger du. Vad säger du?
Ja. Jag nämnde han lite tidigare här. Jakob Olofsson. Som, ja, någonting är ju där. Jag vill inte hålla på och spekulera i vad det är. Men han, det är inte så att man säger bara, oj, vilket självförtroende han har. Eller så. Men kanske lite grann, folk kommer säkert tycka att jag är genomkorkad. Men jag skulle faktiskt vilja prova om man kunde hålla på med någon sorts fantasy hockey league eller någonting. Men jag skulle vilja byta ut Weigl mot Olofsson i powerplay.
Mm.
Av den anledningen dels, Olofsson är en stor spelare, han har bra räckvidd. Han är smart och han har ett skott. Inte så bra tekare har vi konstaterat, men om han skulle få spela den i den uppsättningen så har vi Power som kan teka istället. Och jag tror dessutom att det skulle kunna göra att han pushas och får ett annat förtroende av tränare och spelarna runt omkring honom, vilket gör att vi kanske kan lyfta honom och att han liksom får fart på grejerna igen, att han kanske får lite självförtroende och lite boost som kan göra så att han kan komma framåt och bli bättre. För jag tycker att Olofsson är nog den som utmärker sig, eller utmärker sig, det blir fel att säga så, men som det syns mest på att självförtroendet inte riktigt finns där. Har du någon kommentar kring det?
Ja, men alltså jag tycker att du är någonting på spåren på ett sätt gentemot Olofsson, men också mer generellt. Alltså som det är nu så funkar det inte riktigt. Alltså han spelar för lite sett till vilken den eventuella potentialen har. Sen så har han ju han har varit skadad. Vi vet alla om att han har haft enorma problem med hjärnskakning och allt det här som höll han borta mycket i fjol och allt det här. Men jag håller med, alltså någonting behöver göras för att det här ska kunna ordna till sig. Alltså i meningen att det går ju inte att ha på det viset att vi har en spelare med potential men som det aldrig lossnar för. Då måste man göra det man kan för att försöka få dit det. Alltså antingen måste man ju säga tack för visat intresse. Du får hitta det någon annanstans där du kan få ordning på ditt självförtroende vad det är. Alltså han har spelat 28 matcher den här säsongen. Han har spelat aldrig utan med en då. Han har gjort exakt ett mål mer än vad du och jag har gjort.
Mm.
Alltså han har gjort ett mål och 3 assist. Och minus 3 som vi var inne på förut. Det går inte. Det har ju låst sig helt för honom. Sen så tror jag ju att ska man titta på total time on ice eller vad man, alltså istid, så har han inte spelat särskilt mycket. Men släng in han i första. Släng in han i offensiva situationer. Släng in han och att han också får förtroende att men nu ska du få spela PP 5 matcher oavsett hur det går. Eller någonting. Mm. Och det här kanske man ska ha gjort tidigare, för att nu börjar ju, som vi tidigare var inne på, att det börjar dra ihop så det är mer än halva serien spelad. Men att han får chansen att göra någonting i powerplay då, som du säger. Ja, men lite mer tid. Lite mer möjlighet att hinna göra saker. Jag tänker också, rent krasst är det så här att om man skulle ställa frågan tillbaks. Vad tror du om tanken att Dover har ju gått till stå? Han spelar andra PP med Mayer och så nu. Att slänga in en sån som kapten där. Han skjuter som en häst och han har spelsinne. En sån tanke bara från bakom örat på en höft.
Nej, absolut. Alltså jag tycker att det finns ju, vi kan ju laborera med formationer hur mycket som helst, men jag tycker ibland att det blir lite så här att ja, men han är värvad, han har fått mycket lovord, han har varit bra tidigare och så där, han har det i sig och så vidare. Men till slut så är det så att det går lite grann i stå. Han får fortsatt förtroende, men det händer ingenting. Jag tror på att då måste man göra en förändring, och jag liksom så här tittar man på Weigel så, ja men han, Weigel är Weigel. Men jag tycker inte att han har rosat marknaden. Det är många som har jagat på att Mayer inte rosar marknaden heller. Och jag kan väl hålla med till viss del. Men Mayer har åtminstone ett skott. Jag tycker att Weigel är, för att vara i powerplay och stå där han står i powerplay, så tycker jag att han inte riktigt fyller en funktion. Jag hade kunnat tänka mig att man skulle prova Mayer på den positionen i första PP också. Nu är det ju många lag som laborerar med att de har rightarna på höger sida och leftarna på vänster sida, så att de kan skydda pucken på ett annat sätt och vinklarna för skotten är annorlunda etc, etc. Men du tar ju bort den här direktskotts biten istället då. Och där kanske Maja kanske skulle kunna spela där istället och liksom vara ett hot därifrån. Jag skulle önska att man fick se Weigel mer bakom mål. Jag tycker att där skulle han fylla sin funktion betydligt mycket bättre än att han ska stå i fickan där man vill ha en skytt. Och vi är ju bortskämda med att ha många rightare i offensiv del. Men jag tycker att ser man till powerplay så skulle ju typ en sån som Olofsson skulle kanske kunna må bra av att provas där. Dover Nilsson, ja, jag tycker väl att han hade en kanonstart på säsongen. Och så, men just spelmässigt så tycker jag inte att han har fått ut så mycket. Jag tyckte att han har varit auktoritär vissa matcher liksom innan vi hamnar i det här traggret som vi hamnar nu, och jag tycker inte att man ska lasta på honom någon sorts ansvar heller att han måste börja prestera. Han är väldigt ung fortfarande. Man pratar om Jussi, jag tror att Jussila och Dober Nilsson är väl typ lika gammal. Och jag tänker att man lastar inte på Jussila en massa ansvar. Så. Och han tycker att det verkligen har tagit chansen utifrån den roll han har fått. Dover Nilsson kanske har lastats på lite för mycket ansvar sett till vad han klarar av. Jag menar att det kanske förväntningarna är för höga på honom. Och att han hade en kanonstart på säsongen, sen har det gått lite grann i stå. Och du säger, ja men var är han? Han syns aldrig och så vidare. Nej, men han kanske inte ska lästas på den förväntan heller. Det finns andra spelare som ska bära upp det där. Så att det finns, man kan laborera massor, men absolut att kapten ska kunna vara ett ämne för powerplay. För han spelade powerplay 1920. Vi ska inte titta för mycket i backspegeln, men han spelade mycket powerplay då och var duktig då. Jag tycker inte att man ska blunda för det. Och så. Sen är det klart, hur mycket istid kan han tugga på en match? Alltså hur mycket håller kroppen för och så vidare? Men definitivt en idé värd att pröva, tycker jag.
Sen så, vi är fullt medvetna att vi talar mot oss själv. Vi säger å ena sidan, eller jag säger å ena sidan, att jag tycker det var bra att första linan satt ihop i PP mot Mora. Men det betyder ju inte att... Alltså, alla stenar ska vändas på, det är våran poäng. Och jag ska väl också säga lite som försvar, om man nu får säga så till Weigel. Jag tycker att han var ganska bra igår. Alltså, jag tycker att första linan hade bra snurra anfallszon, några anfall, några byten. Så att det fanns tendenser till det vi såg i fjol. Det tycker jag. Och tillåter oss att spekulera. Ja, men vi vet ju inte, men har han varit helt kurant när han har sett lite slapp och slå ut på rören och säger, ja men det vet vi inte, men det kan ju finnas sådana aspekter. Men med det sagt, våra powerplay är under 22%. Det är inte godkänt. Och då måste vi ju tillåta oss själva kunna spekulera i en sån sak också. Och ta Mora-matchen som, det är en match som är närmast, men det var ju egentligen bara första PP:t som hade någonting som liknade någonting. Majerstorp, skott eller ej. När andra PP:t var inne, det var ju nästan att man slösade bort tiden, känns det som. De kan säkert få till det där, men det var inte särskilt bra igår.
Ja, ja, men som sagt, vi kan ju prata oss hes om det här bäst du vill och så vidare. Men jag tycker att det är värt att prova lite idéer och liksom sådär. Jag tycker att de tränar så pass mycket som de gör också. Så jag tycker att det finns definitivt utrymme för att testa saker. Det är liksom dit jag vill komma lite grann. Jag tror att man kan ge spelare förtroende, så kan de även få liksom bygga sitt självförtroende. För självförtroende måste du bygga själv. Men du måste få chansen att bygga det också. Och det tänker jag att en sån, att ge Olofsson det förtroende att kliva in och spela ett powerplay första eller andra. Första tänker jag kanske skulle vara bra för honom. Så kan det göra någonting med honom att han kan få ut mer på spelet i 5-5-spelet också till exempel. Men vi knyter ihop det så. Skicka gärna in till oss om ni har några idéer kring hur man ska kunna få saker och ting och förändra konstruktivt. Tänker jag är alltid bäst i vilket fall. Men vi lämnar statistikdelen och så hoppar vi fram mot JVM. JVM är igång. Thelin var båsöppnare första matchen mot Lettland som Sverige vann med 6-0. Stabil insats och effektivt powerplay, eller väldigt effektivt ska vi säga. 3 mål i powerplay och det var väl överlag en bra match. Det var mycket snack innan att det är en tuff motståndare och så vidare. Och det är klart att det är det ju liksom med hemmaplan och allt det där nu när JVM för en gång så spelas i Europa och i Sverige. Och så såg du matchen?
Jag såg första perioden, så jag såg lite grann, jag såg inte hela. Alltså det finns ju någonting i en, jag är ju inte i ordning, alltså jag förstår att det är så. Ja, men Thelin stod inte, och vi mötte Lettland. Ja, Alexander Beliavski har gjort saker med en som gör att Lettland gillar jag. Och det i kombination gör att, ja, men det är underdogen, ja, men att Sverige får lite tuggmotstånd, det här skulle inte göra någonting. Och sen när man märker att det kommer de inte få, då vart det inte lika intressant. Jag ska ärligt säga att det var så. Vi ska väl säga att, ja, men nästa match mot Tyskland, vad tror du om den?
Ja, jag förväntar mig 3 poäng. Eller att vi vinner matchen. Jag vet inte om de har 2 eller 3 poängssystem i den här turneringen. Men jag förväntar mig att det blir en seger i alla fall. Och jag ser att det ryktas om att Thelin väntas stå den här matchen också. Vilket ska bli kul för honom att få göra liksom premiär på så vis i JVM. Så att jag hoppas Thelin får stå.
Ja.
Och att det blir vinst.
Ja, men vi måste väl också nämna någonstans att den målvakten han konkurrerar med har ju sin farbror som förbundskapten, och jag säger inte att det påverkar, men det är mer bara ett intressant faktum att det är så. Alltså att det blir på något sätt, det kan inte vara särskilt lätt varken för målvakten eller förbundskapten när alla ser, alla vet den kopplingen oavsett. Ja, det är intressant. Det är ungefär som när Kent Forsberg var förbundskapten och pojken Peter spelade, så det är ganska intressant på något sätt.
Ja, verkligen. Nej, men det är, och det är så. Och samtidigt så här, där det är på landslagsnivå, så tänker jag att det måste finnas någon sorts professionalism i det här som gör att de liksom hanterar det på ett bra sätt. Jag vet, det var uppe i studiosändningen, det var uppe liksom i den här serien som de släpper. Det är väl Betsson, tror jag, eller om det är Oddset eller vilka som släpper den på YouTube också. 3 Kronor släpper den också. Man kan gå in och titta där de följer JVM-laget. Där de pratar om det här. Ja, men är det inte lite speciellt? Jo, men han är ändå som farbror för oss. Men vi liksom försöker sköta det professionellt. Och just under träningar och match så tänker de inte så mycket på att han är farbror. Utan mera att han är deras tränare. Och jag tänker väl att det måste ju skötas bra. Men sen är det klart att jag tycker ju att siffrorna pekar på att Thelin är en bättre målvakt än vad Hävelid är. Sen ska bästa målvakten alltid stå, men det är klart att det kommer väckas frågor om Thelin skulle hålla nollan ikväll, vilket då Hävelid gjorde sist, och så får de stå mer och så släpper Hävelid in ett par puckar och så sen står Thelin igen och håller tätt och så får han ändå inte stå liksom, när det börjar dra ihop sig. Då det är klart att det kommer att väcka en del frågor, men vi får väl se hur det går. Jag håller alla tummar och tår jag kan för Thelin att han gör en bra match ikväll mot Tyskland.
Precis. Den matchen kommer man givetvis att snegla på. Man vill ju se våra egna, så är det ju.
Precis. Ja, men jag tänker att vi knyter ihop det så med JVM-snacket. Jag har inget mer att säga så. Det här är årets sista avsnitt, ska vi säga. Vi tar nya tag 2024. Om en lite drygt en vecka så kommer ett nytt avsnitt igen på något vis. Ja, det är väl det jag har att säga. Har du något du vill tillägga, Josef?
Gott nytt år och väl mött 2024.
Hej, hej! Vi vill ha mer! Mycket mera än så! Hej, hej! Vi vill ha mer! Även dagen är på!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.